Du lyssnar på Drömmar av brons av Camilla Läckberg. Uppläst av mig, Mirja Turestedt. Februari. Faye betraktade den snötäckta gården. Hon lutade pannan mot det gallerförsedda fönstret med blicken mot det höga stängslet som skilde internerna på Stenakull från resten av samhället. Ovanför skogen kretsade en enorm fågel runt i cirklar innan den försvann ur hennes synfält. Allt hade gått fel. Snart skulle både hennes mor Ingrid och dotter Julien vara döda, trots alla hennes ansträngningar för att skydda dem. Hon måste ta sig ut, men hade ingen aning om hur det skulle gå till. Ingenting i hennes liv, vare sig uppväxten i Fjällbacka, livet som överklasshustru på Östermalm eller karriären som framgångsrik företagsledare, hade förberett henne inför det här. Hur skulle hon kunna knyta an till de andra, få dem att lita på henne, följa henne? Orkar hon börja om igen? Orkar hon slå sig fri en gång till? Faye hade aldrig känt sig så ensam, längre bort än någonsin från Julien. Hon saknade redan friheten, trots att hon anlände till anstalten för bara några timmar sedan. Röster i korridoren fick henne att sträcka på sig. Hon svalde. Blundade. Det kunde inte sluta så här. Hon vägrade. Del 1. 8 månader tidigare. Från sviten på Grand Hotel tittade Faye ut över strömmen. På kajerna utanför slottet rörde sig klungor av lättklädda människor. Hon la en handflata mot bröstet och kände på det bultande hjärtat. Hade det någonsin rusat så fort? När det knackade på dörren ryckte hon till. Vem är det? Ropade hon. Rösten lät alldeles för svag. Hon kände knappt igen den. Att hon var tvungen att fråga ökade bara oron. Alice, hördes en bekant röst. Och Faye andades ut. Blev så lättad att hon nästan snyftade till. Handen darrade när hon öppnade dörren. Väninnan, som även var en viktig partner i Fays företag Revenge, klev in och började direkt gå runt i sviten.
Så det är så här den andra halvan lever?
Ja, du lever ju inte direkt i slummen själv, Alice. Faye lyckades få fram ett skratt, trots att hjärtat fortfarande rusade.
Är det här sviten som Madonna och Beyoncé brukar bo i? Sa Alice och slog sig ner i en av de stora sofforna. Eller finns det en ännu tjusigare?
Nej, det är den här. Faye sträckte sig efter den silvriga kaffekannan som stod på en stor bricka fylld med läckra frukosträtter.
Så jag andas in rester av deras DNA nu, sa Alice andäktigt.
Faye lyckades få fram ännu ett skratt.
Jag tror nog att det har vädrats ut för ett tag sedan. Plus förhoppningsvis alla spår av kroppsvätskor. Du får nöja dig med mina sporer.
Hon sträckte fram en porslinskopp med kaffe till Alice och pekade frågande på kannan med mjölk. Alice skakade på huvudet.
Nej tack, jag vill ha kaffet svart, sa min nuvarande älskare.
Faye flinade och slog sig ner i fåtöljen mitt emot Alice efter att ha hällt upp en kopp även till sig själv.
Jag tror inte det där är särskilt politiskt korrekt, sa hon.
Alice ryckte på axlarna. Efter sin smutsiga skilsmässa från Henrik hade hon visat en befriande brist på fucks to give inför vad någon tyckte om hur hon levde sitt liv.
Varför ville du att vi skulle ses här och inte på kontoret? Och varför är du här egentligen och inte hemma?
Som vanligt gick Alice rakt på sak. Faye såg ner på sina händer. Hon ville inte blanda in dem hon älskade sina bekymmer. Men samtidigt visste hon av tidigare erfarenhet att ensam inte är stark.
Jag såg min pappa igår kväll när vi satt på Rish. Han stannade utanför fönstret och tittade rakt in på mig. Och sen försvann han.
Hon huttrade till när hon mindes faderns vildsinta blick. Den som gjort henne så liten och svag under hela uppväxten. För att hon visste att när han såg på henne eller modern på det sättet så dröjde det inte länge förrän de straffades. Alice ställde ner kaffekoppen med ett hårt klirr på fatet.
Är du säker?
Faye nickade.
Ja, jag är säker. Jag märkte att det var något. Du blev tyst och drog så tidigt.
Ja, men Ylva undrade även hon.
Ja, jag måste prata med henne också.
Faye mötte Alice blick.
Och så när jag kom hem så...